Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Välkommen till ridklubben. Och vilken jävla smäll, Rebecka.
Nu har jag provat den. Säkerhetsvästen.
Du har precis suttit av. Du har ridit en klinik för det teorivecka på ridskolan. Så att det var en hoppklinik där Denise, ridläraren, gick igenom. Du och Nicky red.
Ja.
Och så hade hon lektion då, så att, och berättade vad hon tittar på och vad hon, hur hon instruerar och olika övningar. Du red salsa och hoppade av salsa utan att koppla av säkerhetsvästen.
Ja. Det gjorde jag. Jag har ju väntat på att prova den här. Jag har tänkt så länge att dels så ska man byta pötron en gång om året. Så det är dags liksom.
Men rider du med den ofta?
Nej.
Nej.
Men idag tänkte jag också, när man deltar i en klinik, då tänker jag att man så här, så som jag vill att mina elever ska klä sig, så vill ju jag då också klä mig. Mm. Är du med? Alltså, jag vill att alla andra ska rida med väst. Och jag har ju en jättebra säkerhetsväst. Så det är ju idioti när jag inte använder den. Men nu har jag provat den. Och det säger puff. Salsa varit lite rädd.
Alltså, det säger inte puff.
Jo, fast ganska, jag kan inte skrika på här, då kommer våra lyssnare att ha baklänges.
Alltså, men jag måste säga att det var ju ganska fullt med avsuttna ryttare inne i ridhuset som tittade på den. Och stod mitt i ridhuset hos Denise. Och du, och det var folk på läktarna.
Ja.
Och det var liksom fullt fart med grejer och dörrar som stod öppna ut i, du vet, så här, mycket att titta på. Och så hoppar av och det bara pang! Jättehögt lät det ju. Men de var så lugna. Salsa tog det så chill. Hon räcker till.
Ja, såklart.
För precis blev henne. Milan reagerar ju inte en sekund nästan.
Nej, det ska bli intressant att se imorgon om Salsa kommer ihåg något. Eller du vet, att om hon imorgon jag hoppar av, om hon reagerar eller inte. Jag är ganska glad att jag inte satt på unghästen.
Jag filmade den lite när du gick runt som en stor bulle med
Gud, kanske ska visa
kan lägga ut.
Hur man ser ut, walk of shame.
Han precis på få mig i slutet när du tog av den också.
Ja, kul.
Kul.
Ja, nu har jag provat den i alla fall. Så är det bra.
Oh, apropå vårt Instagram och vår hemsida och sånt, eller hemsida men Instagram framförallt, där har vi hänvisat till sidan där man kan söka vårt stipendium.
Ja.
Berätta.
Gå in och ansök för dig själv eller någon du känner. Alla hästintresserade kan ju då ansöka på ett stipendium. Och då får man ett års ridlektioner betalda.
Ja. Så någon du tycker, som du vet mer, kanske har svårt att få till det med ekonomiskt. Eller som du tycker, som kanske funderar på att låta bli. Tipsa dem och tipsa alla du känner att gå in.
Ja.
Ridklubbenpodden.com
är det,
va?
Ja, det är ju också lite sådana tider just nu. Mm. Där jag vet ju många, eftersom att jag bedriver ridskola. Så vet jag ju många som har kanske fått så här, skippa och rida 2 dagar i veckan. För att det är liksom knapert för folk. Mm. Och då känns det extra kul att vi kan göra det här i år igen.
Mm. Och i år kommer vi dela ut stipendiet i Jönköping under Elmia. Nej, under Jönköping Horse Show. I Elmia under Jönköping Horse Show.
Exakt.
Kommer vi dela ut stipendiet, så vill man, om man kan och vill, den som får stipendiet får gärna komma dit. Man får biljetter då dit för 2 och vara där en hel dag och ta emot stipendiet på plats. Ja. Superroligt.
Lite möte i sändning, höll jag på att säga.
Ja.
Hur länge ska vi ha en öppen ansökan?
Jag tycker så länge som möjligt, men man måste ändå få en möjlighet att planera sin resa om man ska åka dit.
Exakt.
Så kanske
en vecka innan i alla fall.
Så det är ganska snart ändå. Det börjar bli brinna i knutarna.
Verkligen. Så innan jag anmäler dig och sprid gärna vidare till alla ni känner. Ni får gärna dela på sociala medier och sånt.
Ja. Och vet du vem som inte ska till med?
Nej.
Milan.
Åh, jag är så ledsen för er skull.
Jag också. Vi hade ju, som jag berättade i förra avsnittet, tror jag, att det gick så himla bra. Nicky fick placeringar hit och dit och låg jättebra i kvallistan där. Men sen så fick hon den här svackan, eller jag har ju mina teorier om vad det hade att göra med. Ja. Men då gick det inget bra några starter och det var rekordmånga som ansökte om att vara med, eller som anmälde sig till att vara med i Agri Pony Trophy.
Ja, jag har förstått att det var väldigt tätt.
Väldigt
liksom
tätt.
I den här kval... Det var alltså, 15 som kvalar?
15 som kommer med.
Det var okay.
Hur många som kvalade. Men 15 översta kommer med. Och det skilde liksom en placering. Ska nu diffa 10 platser på den där listan.
Okay.
Så att det var verkligen tajt. Men så åkte vi iväg på sista chansen tävlingen. De verkligen, hade de vunnit eller kommit 2, så tror jag kanske att hon hade kommit med. Men 3, då hade de varit högt upp reserv. Men vi åkte till Mjölby. Långt åkte vi.
Det är ganska många timmar härifrån.
Men det var fina tävlingar där också. Det var så mycket fina ponnytävlingar på sistone. Och så blev jag så glad över att se hur hon... Hon är ju bara 14. Att hon så rids och tar det så pass coolt ändå. Men den så vet att nu är sista chansen.
Det är rätt stor press.
Ja. Så hon gick... Hon red en lätt C först. Det var in, i och med att det var första inomhus så red hon en lätt C och en lätt B. Var det första inomhus? Ja, skitsamma. Och red jättebra. Hon blev placerad i lätt C och sen så red hon felfritt i lätt B och låg tvåa jättelänge. Sen låg hon trea till sista starten och sen blev hon utpetad från placeringslistan, så då hamnade hon för långt ner, så det blir inte något. Och det var ju så dubbla känslor, för det var ju besvikelse av att bomma Elmia, men en sån glädje av att det gick så pass bra. För ritterna var superfina.
Ja.
Och hon var så, hon jag bara, jag älskar ponnyn.
Ja, men det är ändå stort av henne att kunna reagera på det sättet, tänker jag.
Ja, men det, och det är ju så, blir man så här, vad fan ska man hålla på? Men det, det är ju det där med att tävla. Jag säger det, ibland man kommer inte med alltid.
Nej.
För att man vill. Eller så.
Ja.
Alla vill ju med. Och det funkar inte varje gång.
Nej.
Så är det ju.
Så är
det, var tråkigt. Jag fick hon trösta sig med att det var klubbmästerskap i söndag, så fick de vinna den.
Ja.
Då var hon jätteglad.
Det var ju också roligt. Det var ju inverkansbedömning. Det är ju lite extra roligt, tycker jag.
Ja.
Nej, de var jätteduktiga. Det var många som var väldigt duktiga. Det var roligt att se, tycker jag.
Jag missade det tyvärr. Men du har tävlat inomhus.
Ja, det var svårt. Alltså gud, jag måste verkligen skärpa mig. Jag har ju typ tävlat på Sundbyholm senaste 3 åren, tror jag.
Och där är det, om man inte varit där, vad är det som är skillnaden då?
Alltså Sundbyholm är ju utomhus på en stor travbana. Värmer man ju typ upp. Och så har ju de, alltså deras utebana, hur stora är de?
Enorma. Alltså, 2 utebanor bredvid de parallella tävlingar.
Som är gigantiska. Alltså galoppera 1 varv runt deras bana är ju som 20 varv runt var det du känns som typ. Nej, men så där, men det är man för mycket gratis då. Det är så att ute hästarna, det är lättare att komma upp en bra galopp och så. Så det var svårt att tävla inomhus. Det, hindren kom fort.
Det var svårt att få plats.
Ja, det, hindren kom jättefort.
Ja.
Så de här hästarna var jätteduktiga. Jag tävlade i Kalesi för första gången. Hennes första, jag har aldrig ens varit på Pompeii Jump. Men så hon känns så himla fin. Så jag bara, jag chansar. Så jag åkte dit, så hon var jätteduktig. Så första, när det vände mot ettan, då, den kom också väldigt snabbt ur sväng. Då var hon lite så chockad och bara, gud, vad är det här? Och pep bredvid. Då tänkte jag så här, jag gör ingen grej av det här. För hon känns inte dum eller istad. Eller liksom, det var mer att hon typ inte fattade för att hindret kom för fort. Så då gjorde jag bara en volt och så kom jag igen. Och sen hoppade hon hela banan jättefint. Så det var ju väldigt en härlig debut.
Gud, vad skönt.
Ja, men jätteskönt. Hon kändes, för att hon har ju så här överhoppat sig lite innan. Så jag var också så här lite nojig över, så här, hur kommer hon, hon kanske kommer överhoppa sig. Och du vet, att man inte vet vart man så här, hoppar vi 1,30 nu eller hoppar vi 80? Men hon hoppade det väldigt jämnt och ja, men kändes rytmisk och jättefin. Och sen Salsa var också jättefin, men jag hann liksom inte... Jag gillar ju inte när man skyller på annat runt omkring, utan jag tycker att så här, situationer kan ju hända och jag är så pass duktig så jag ska kunna lösa dem liksom. Men då värmde jag upp lite i ett ridhus och så skulle jag gå in och hoppa fram. Och man har ju sin plan som man alltid följer och man följer equip liksom. Och så började jag hoppa fram räcket, så han hoppade en gång. Så bara, Rebecka, du ska gå ner. Jag bara, nej, men det borde vara typ 6 start kvar till mig. Men nej, du måste gå ner. Så jag bara, okej, okay, jag tog räcket en gång till.
Har han inte hoppat också eller ingenting?
Nej, så jag bara tog räcket en gång till, gick ner till, och då är det liksom ridhuset där på en asfaltsparkering typ. Så det finns ju ingen annars, som det är typ en grusväg, då kan man ju trava eller galoppera lite fram och tillbaka där, men det var ju verkligen en asfaltsparkering full med bilar liksom. Så kom jag ner till ridhuset och bara, ja, nej, men det är 3 kvar tills du ska gå in.
Nej.
Okej, men nu är det så här. Och jag hinner inte gå tillbaka till ridhuset. Liksom. Så jag bara, okej, nu är det så här. Jag är så pass duktig, så det här borde jag, det här ska jag kunna lösa. Liksom. Jag får bara göra jättemycket skritt, liksom, övergångar, skritt, halt och öka och minska skritten för att få liksom, lite igång henne. Och få henne, för hon var in, jag kände att hon inte riktigt var framme för skänken. Så jag gjorde det, så gick in i ridhuset och försökte galoppera igång henne några varv, men jag kände fortfarande...
Alltså när den innan dig var inne?
Exakt. Ja. Men det var väldigt trångt, så det fanns inte så mycket space att liksom galoppera runt.
Mm.
Men jag gjorde mitt bästa utan att vara iväg. Det också, jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag var i vägen. Det känns så pinsamt, tycker jag. Så, och så var det min tur då, och så bara kände jag bara, nej, hon är inte igång. Och så bara hoppade ettan, hon landade fel galopp. Inte framme på skänken, så hon byter ju till korsgalopp, du vet. Vi har tunnat sakta av. Ur sväng, där kom tvåan liksom på ett språng typ. Så då la vi en volt. Och sen kom hon igång. Sen var det som att det släppte och så bara hela banan hur fint som helst.
Nej, va? Och så då det var tyckte hon det var kul.
Ja, nej, men hon tyckte det var kul. Men du vet, när man känner sig, och ston är ju verkligen så här. En vallack går ju lite mer och typ ger en morot och kom igen, nu kör vi. Ett sto går ju inte att bara nu gör vi, utan de kräver ju lite mer finess.
Apropå stå vägen, nu sista tävlingen som jag och Nicky var iväg på då,
ja.
Så var det då den klassen som var viktig. Hon måste få en placering för att ha en chans. Helst ska hon komma två.
Ja.
Etta helst, men ja. Det var tre placerade bara. Och så kom hon i omhoppningen. Hon startade ganska tidigt, för vi var eftermälda. Så var det. Och så kom hon, sin omhoppning. Vi hade gått en ganska snäv omhoppningssväng.
Ja.
Jag bara, vi går så här, för han kan vända.
Ja.
Så bara, då svänger vi här. Och då står den som ska rida efter, står i vägen.
Mm.
Jag bara, du vet, man hör, jag filmar så man hör, och jag bara, du står i vägen! Och som om det ska... Jag bara, nej, hon står i vägen. Jag bara, för fan! Jag bara, nu, jag såg framför mig hur liksom...
Ja.
Hon kommer stå i vägen och Nicky kommer förlora för att hon stod i vägen,
ja.
Och vi kommer vara arga på henne och du vet, eller ja. Nicky kommer vara ledsen. Jag bara, fan. Och Nicky svänger runt och hon bara, akta, ropar hon. Men hon tar bara något steg åt sidan och så bara svänger hon iväg och så hoppar hon och så gör hon sina svängar. Och jag tänkte så här, nu kommer Nicky vara vansinnig.
Ja.
Och sen så när vi kom ut så kom hon, den här tjejen också ut som hade stått där. Och så Nicky direkt, hon bara, förlåt för att jag ropade akta till dig, jag är jätteglad att du stod där, för jag hade absolut hoppat fel hinder om inte du hade stått där. För det hindret hon stod, men man ser också, yeah. Hon stod i vägen, yeah. Hade hon inte stått där och Nicky hade kommit ihåg rätt bana, då hade hon fått mycket snabbare tid och yeah. Då hade kanske historien varit annorlunda, men
den här dagen.
Som Nicky säger, att hade hon inte stått precis där hon stod, då hade Nicky absolut hoppat fel hinder, så att tur i oturen.
Yeah.
Men alltså, jag bara, nej, inte det nu.
Ja, nej, men det där är jättesvårt. Och jag brukar verkligen så här, känner jag mig inte 100% säker på att jag inte är i vägen, då håller jag mig i ett hörn eller på en kort sida.
Nej, och jag fattar faktiskt, för hon stod faktiskt i en omhoppningssväng.
Yeah.
Det här är kanske den dummaste, men det, man menar kanske inte det. Och så fattar, du vet, de är inte så stora de här.
Nej.
De är ju ponnyryttare.
Ja,
det är
exakt.
Som det.
Men ni ska åka till Elmia utan... Vi kommer ju åka dit ändå.
Ja. Jag köper biljetter till unghästaktionen.
Ja, jag med.
Vi ska sitta på unghästaktionen.
Jag
ska sitta alla fyra tillsammans. Jag ska sitta på händerna, inte vinka någonting. Nej, jag ska titta på unghästaktionen. Varför går man på det där? I alla fall.
Ja, jag vet. Nej, och vi har också med oss en till som är lite sugen på att köpa.
Jaså.
Ja. Så att jag är... Ja.
Kul.
Både och.
Det är kul. Kanske kan gå ihop.
Sluta nu.
I alla fall. Nej, men, och det är kliniker som vi vill se och det är tävlingar som vi vill se. Vi vill åka dit. Nicky vill absolut se de här ponnyerna. Vi kommer att åka dit ganska tidigt. Jag tror vi åker redan onsdag.
Ja.
Jättepepp på Elmia. Det är så mysigt att vara där.
Det ska bli jätteroligt. Jag tänker, lyssnarna, om ni har någon speciell gäst ni skulle vilja att vi poddar med där, så skriv gärna till oss på Instagram. Ridklubben-podden.
Idag ska vi åka och träffa en gäst som vi faktiskt fick tips om av en lyssnare.
Ja, Kristina Drangen som har Drangelska ridinstitutet.
Ja. Och tydligen, vi vet inte så mycket om henne. Vi vet att hon vill jobba hästen mycket från marken, avsuttet, vill jobba hästen mycket avsuttet. Och känslan är väl kanske att hon har en annan, inte helt och hållet en annan filosofi än den vi har. Alltså det handlar väl om hästens bästa också.
Ja.
Förstås, för henne precis
hon
som för
oss. Hon arbetar hästarna på ett litet annat sätt, tror jag. Men det tror jag nog att hon gör. Och jag vet att hon har varit utomlands lite och fått lite inspiration av människor därifrån.
Sådana som inte vi känner till.
Exakt, så det ska bli jätteintressant att höra vad hon har att säga.
Det är det som är så roligt med hästvärlden. Man träffar folk som håller på med galopp, då är det någonting helt annat. Och trav, då är det någonting annat. Och bara hoppning och dressyr också. Men det här tror jag ytterligare är någonting helt annat. Något som vi kanske inte har varit i förut.
Nej, men precis. Så det ska faktiskt bli intressant att prata med henne.
Vi hoppar i bilen och åker norr om stan.
Det gör vi.
Vi sitter och fikar och dricker kaffe i Norrtälje och pratar med Kristina om hur det är att leva 30 år före sin tid.
Mm.
Hej, välkommen till ridklubben.
Hej.
Eller det är vi som är välkomna hem till er kanske, för vi är gästerna.
Tack.
Hur är läget?
Det är jättebra idag.
Bra.
Det är spännande. Det ska bli kul.
Ja, vad roligt. När du säger att du har alltid legat före din tid med hästarna i hästvärlden.
Ja, det började väl framförallt att jag var före min tid på 80-talet i Tyskland. Där jag utforskade framförallt Linda Tellington-Jones. Är hon bekant?
Ja, skulle jag säga.
Ja.
Alltså jag har hört talas om henne, men inte så mycket mer än så.
Nej, jag hade inte hört talas om henne. Jag hade flyttat till Tyskland och jag red på ett stall där jag sen köpte en liten häst. Och i Tyskland så satt man ofta i en sån här liten kafeteria och tittade in genom glasrutor, har de ofta en sån här liten Reiterklausel eller någonting sånt. Och så tittade jag in i ridhuset och där är en kvinna som går runt och leder hästar mellan bommar. med Grimma Grinskraft. Och då tänkte jag så här, hon kan inte vara riktigt klok. Det vill jag prova. Det där, jag måste ta reda på vad det är som hon gör.
Du är ändå nyfiken.
Ja, ja. Då tänkte jag så här, massa människor som tittar på, hon leder en häst och stannar och leder en häst och stannar.
Och då var bomma på marken som gick
undan. Ja. Och då tänkte jag, de var så helt vacko. Det där måste jag ta reda på varför de håller på med. Så går jag fram till henne. Hon är tyska, Marie-Louise von der Zode. Och då berättar hon vad det är för någonting. Och då säger jag att jag måste ju få bli din assistent.
Sure.
Och vad var det då?
Jo, det var ledövningar. Och ledövningar, det är så roligt. Då använder man ofta en labyrint som man leder hästen genom. Och då tänker alla så här, ja, okej, okay, den ska gå fint genom. Det, eller hur, logiskt. Ja. Du ska leda den genom som så här hundagillet är bra. Den ska inte nudda bommarna. Hur svårt kan det vara? Men egentligen, och nu blir det komplicerat på en gång, eller komplext i varje fall. Egentligen är det så att själva labyrinten innebär en begränsning i det rumsliga. Och hästar idag som går i sådana hagar som vi oftast har, har ofta förlorat en del av sin rumsuppfattning, alltså deras proprioception. Hjärnans förmåga att avgöra vad kroppsdelarna är, liksom. Var är
varför har det på grund av hagarna?
För att de är så ospännande, om man säger. Ah, alltså, okay. Det är inte så ofta de går in i snår och backar ut och klättrar upp för backar.
Det, kanske... det är bara en platt plätt med
ja,
staket.
En platt plätt. Ah, okay, vi har sett samma sak på barn. Växer barn upp på en platt asfaltsplätt på dagis så är det första som händer om de kommer ut på ojämn mark är att de ramlar. Mm. Alltså, man får inte träna sin koordination, nej, motorik, balans och så vidare. Så vad man använder labyrinten till egentligen är först diagnos. Du leder hästen supersakta igenom och stannar den flera gånger och ser var har du liksom så här svarta, var slår den i? Att den inte, normalt sett vill en häst inte slå i eller banka i dörrar.
Men är det en trång korridor?
Nej, inte särskilt. En meter börjar med. Ja. Och så vänder du vänder ju 180, ja, en sån här labyrint som man har i västernridning. Men hela grejen med att göra det är inte att hästen ska gå igenom felfritt. Utan hela grejen med att göra det är att hästen ska lära sig om sig själv i relation till rummet. Yeah. Alltså redskapsgymnastik, mm, för häst, ja, om man säger så. Och det var det den här kvinnan gjorde där. Och genom henne och i mitt dåvarande jobb så skulle jag åka till New York och jobba. Och då googlade man inte, men då tog jag reda på var den här Linda Tellington-Jones fanns. Och då fanns hon och Sally Swift som tränade ridning. Lite upstate New York, Vermont och så vidare. Så fort det var helg, jag var ledig, hyrde jag en bil, åkte upp och var hos dem. Och lärde mig både då centrerad ridning av Sally Swift och var på kurser med Linda Tellington-Jones. Och det som är helt banbrytande som hon gör, det är att hon har förstått att en häst också har en kroppsuppfattning. Vi har också en kroppsuppfattning. Vi har liksom en uppfattning om hur vi kan röra oss, som oftast är påverkad av rörelseglömska. Så att för att vi rör oss så lite. Vi sitter så mycket och vi klättrar och kryper inte så mycket. Så då är vi lite osmarta i kroppen. Och det som Linda gör är att hjälper hästarna att bli lite mer koordinerade, balanserade och så vidare. Utan ryttarvikt, alltså avsuttet. För vad händer när vi sitter upp?
Ja, vi påverkar dem med hur vi sitter. Med hur balans eller obalans eller snedhet och allt. Mm.
Så det var de 30 åren före min tid. Vi hade
och det tog du hem till Sverige, då tog du med dig det då, ja, och försökte utöva det.
Eller rättare sagt, jag kommer ihåg, vi hade vår första demo 1988. Då åkte vi en tour, så här. Jag och Marie-Louise genom Sverige. Vi var på Linköpings ridskola. Det tyckte jag var jobbigast, för då satt K.G. Svensson, min gamla ridlärare, på läktaren. Liksom. Där stod lilla jag, 22 år. Bara, så här gör man. Det var lite jobbigt. Och Lasse Pan, jag kommer inte ihåg vilka det var. Men det tog jag till Sverige. Och det var på den tiden då våra grannar i Schleswig-Holstein i Tyskland, det var ju hoppryttare som Peter Luther och så här, på den tiden ganska kända hoppryttare. De kom ju förbi och klädde sig på annat och tänkte, de är helt galna, men det är lite kul att åka och titta på knasbollarna.
Men fick du hjälpa folk då med deras hästar, ja, och leda genom dem? Gör man
nej, men det var vi hade då framförallt, det var ju, för det är Lindas då, hennes fokus framförallt, det var ju hon är ju kanadensiska, bodde i Kalifornien, kom till Tyskland. Och det var ju problemhästar.
Ja.
Ja. Så att då får man problem. Om man ropar i skogen i Tyskland, jag vill ha problemhästar, då får du... Sen är han jättesnäll, men han kommer på bakbenen så här, fryser hingst mot dig när du vill longera. Du står där.
Perfekt.
Okay. Oftast uttrycker sig liksom obehag i kroppen eller osäkerhet eller snedhet hos hästen. Uttrycker sig som beteendesvårigheter. Vi tänker ju att de är dumma eller rädda eller så vidare, men de är ju det för att det är något som skaver i kroppen. Nästan alltid min erfarenhet idag. Så de här sakerna som är dumma för oss, stimmig, rörig, stegrar, bockar, kastrar av, whatever, rädd, är ju skav, något som skaver i kroppen. Antingen smärta, låggradig, långvarig smärta, eller snedhet. Så ju snedare hästen är, desto mer osäker är den. För det är farligt för den att vara så här himla sned. Den vet ju flyktdjur.
Exakt.
I'm not gonna get away.
Nej.
Så då stimmar den hela tiden för att hålla alla senses liksom igång.
Men jag tänker på när du säger att du har varit före din tid och är fortfarande, och det ska vi komma in på också sen. Vi lyssnade på en annan intervju som du gjorde tidigare när du pratade om just hur det var på 70-80-talet på ridskolan. Jag är ju också ridskoleuppvuxen. Men i Luleå. Men det har ju hänt så mycket, där vi pratar om massor också i podden, att det har hänt så mycket med hur man handskas med hästar sen 80-talet. Och framåt.
Hästvälfärden har ju också blivit en så...
Ja, de gick ju inte ens i hagen då.
Nej, det var en timme. Jag tror våra hästar hade en timme om dagen eller någonting, och det går inte an som det är idag. Eller om de gjorde någonting, hur man också kunde slå på hästarna eller liksom gorma med dem, eller man skulle bestämma och vara hårdhänt. Och du fick också hålla på med de här trassliga ridskolehästarna och sköta dem, och det var samma. Jag har också legat upptryckt mot en annan spiltvägg. Men att det blir liksom en maktkamp, en fysisk maktkamp, vilket ju är
helt
uppåt väggarna, så som man inte gör, som man inte gör längre. Du måste ha varit, vad heter det, du måste kännas skönt för dig, tänker jag, så i den utvecklingen som det går, om det nu är så att du var tidig med att det här att lyssna in hästen på ett sätt som andra kanske inte gjorde då. Förstår du vad jag är, luddig?
Ja, nej, jag bara kände, en nyckelupplevelse var när vi hade Linda Tennyson-Jones på vår gård som jag drev i Tyskland, hade en demo, och alla de här hoppryttarna, alla liksom hästuppfödare runt omkring och ryttare satt i publiken, och så ska hon göra någonting med hästen och så vänder den sig om och hugger den i magen. Och jag var ju beredd på, och nästa, jag stod och höll i hästen, så jag var ju beredd på att jag skulle liksom klappa till den, för det är så man gör ordentligt liksom. Och det bara, hela publiken så här,
var den här som...
Jag högg henne i magen som jag stod och höll i.
Ja, men som var känd som bitare. Nej,
nej.
Nej.
Men den var svår, krånglig, den ville inte hoppa längre och den var svår att lasta. Det var massor av saker som var svårt. Liksom. Mötesskydd, det var 1000 miljoner saker den hade. Och det var en av de här hoppryttarna som hade dessutom tagit dit den. Så hade den inte gjort förut.
Okay.
Men det var ju skarpt läge, massor med folk. Den stod liksom i den här labyrinten, det var ganska trångt. Och då står hon liksom och gnuggar sig på magen, och alla väntade på slaget eller uppfostran eller bestraffningen. Något måste ju komma liksom. Och då säger hon, isn't that interesting? This horse is so afraid it has to attack me. Liksom.
Det och bejaka det, eller inte bejaka, men ta in det och,
ja, det var sånt,
och analysera det.
Shift liksom. Okej, så vi ska inte se den hästen som dum och upfront aggressiv, utan vi ska se den som att den är så trängd, så den måste göra så här. Och det var hela hennes approach. Vi hade ju bara sådana hästar som högbetsparka, stegra sig, och det var ju verkligen de värsta. Men även de som hade, som inte presterade, om man säger. De ville inte, de gick inte fram. Och vad vi gjorde var, och det som jag idag känner att nu börjar ju det lite komma, att man sitter av och gör om och gör lite rättare. Liksom man
börjar från marken. Liksom.
Ja, man börjar från marken.
Och gör övningar som är, det vi pratar mycket om också, att göra övningar som är lätta för hästen.
Ja.
Alltså göra det så att den kan få göra bra istället för att sätta dit dem eller göra det där.
Gör det omöjliga möjligt, det möjliga enkelt och det enkla briljant. Liksom. Det är ett motto.
Vad är Ninni brukar säga? Det är svårt att rida som det är. Ja. Gör det inte krångligare än vad det är.
Ja. Så det kan verkligen, det var för mig verkligen, det var den viktigaste skillnaden som skedde för mig där och då. Och sen kom jag, gjorde det länge i Tyskland, och sen flyttade jag hem och fortsatte och höll huvudsakligen mycket teamkurser, reste runt i hela Sverige, mycket i Norrland, i Abborrträsk. Mm, faktiskt, bokstavligen. Jättekul. Och också centrerad ridningkurser. Och sen så blev det mer historisk ridning faktiskt, för att det som saknas idag, dels så gjorde man ju det på den tiden. Alla de här målningarna, då står ju sina farbröder med löjliga kläder och hästarna skuttar omkring, ser man på teckningarna. Så då förstod man att en häst behöver en förberedelse av suttet innan den bär ryttarvikt. Idag i Tyskland så pratar man om träge Erschöpfungssyndrom. Och det är lite svårare översatt, men det är bärutmattningssyndrom. Mm-hmm. Hästar kan prestera med det. Alltså de kan hoppa, galoppera, gå dressyr, men de har ryggmusklerna försvinner mer och mer. Det blir liksom hål bakom bobladen och de får karprygg och så vidare. De har ju ingen, de har ju en sån upphängning av bröstkorgen, så att om de inte kopplar på rätt muskler, och det är ju egentligen inte i huvudsak ryggmuskler utan magmuskler, då sjunker det här. Så att bara det att vi sitter upp, alltså vi allihopa här inne i rummet sitter upp, så sjunker mankhöjden med 2 centimeter. För att den här delen. Däremot om vi gör avsuttet arbete innan vi sitter upp, så vi får dem att liksom, lite som en sjukgymnast skulle säga, spänn magen innan vi sitter upp. Och efter vi suttit upp gör övningar som, liksom, jag brukar säga sicken blås. Liksom, när... ja.
Men lite som typ efter för tjejer har fått barn.
Ja.
Att de måste vi aktivera de här inre magmusklerna igen, för att de försvinner ju lite. Och det är lite samma sak med hästarna, att man måste hjälpa dem lite att de här ska...
Och då får jag lite rys, för jag har ju gått hos bäckenbotten John. Och faktiskt bara utifrån nyfikenhet som ridlärare. Hur kan jag hjälpa mina elever? Och bäckenbotten John hjälper tjejer som har fått barn och som liksom inte riktigt får ordning på bäckenbotten.
Är bäckenbotten John någon alla känner till med där?
Nej, han heter John Carrier och han är i Stockholm. Han håller inte på med hästar. Nej, okay. Så, liksom. Men jag gick till honom för att förstå bättre. Hur gör jag som människa för att koppla på? Men det är precis så, det hjälper jag mina elever med. För att utan den här påkopplingen faktiskt av bäckenbotten själv, så kan du inte vara oputtlig i sadeln. Utan hästen går iväg och du, whoops, nu gick den. Yeah. Säger ridläraren så här, ja. Det ser vi varje dag. Och hästen stannar, whoops.
Det känner jag också. Ja.
Och whoops, åker jag dit. Och sen har du ju sidvärts också. Så att liksom hästen kränger och du... åker åt, liksom, du ska ju parera, du ska vara oputtlig, ja, som ryttare. Och det kan du inte lära dig till häst. Du kan inte träna dig till häst. Du måste rida 5-6 hästar om dagen. Hur många av oss gör det, liksom?
Inte många. Och de som gör det, de tränar ju oftast avsuttet
ändå
också.
Exakt, ja. Exakt. Så att vi normalryttare, vi måste ha något litet kit som vi gör, för att nu ska jag vara lite... För jag tycker att vi är skyldiga hästarna det. Att göra ett litet kit varje dag eller så pass många gånger i veckan, så vi kan sätta oss upp och säga så här: jag är oputtlig. Kom igen, jag är oputtlig. Jag kommer inte göra det här svårare för dig än vad det är för dig. Nej. Med det här bär trötthetssyndromet ovanpå. Och börjar man gräva i det, nu har vi ju specialiserat oss särskilt på att avsuttet för inte horsemanship. En häst är alltid så lydig. Den kan liksom utifrån vad den förstår och förmår. Så vi behöver inte skapa lydnad för lydnads skull. Utan förstår den och förmår den, så gör den i 9,9 fall av 10. Och så har vi all...
Får jag bara backa tillbaka till att ha ett litet kit?
Ja, vad men alltså, du måste göra några saker för din egen bålstabilitets skull. Utan att din häst måste vara med när du övar.
Att träna lite bålstabilitet varje dag. Är det du menar med ett litet kit? Mm. Ett litet träningsupplägg för sig själv.
Och har vi häst så hinner vi inte liksom kanske gå på gym. Eller du kanske... Men jag känner bara det här med ombytningsgrejen.
Nej, jag håller åka dit. Det är också...
Nej, men åka dit, byta om och så... Oj. Den här kanske jag hade istället. Hjälp liksom. Jag kan inte gå in där. Någon kommer dö i allergi.
Jag har tränat faktiskt nu 2-3 veckor. 2-3 dagar. Snyggt, 2 gånger i veckan typ. Men det är ju alltså som du säger. Det är ju för jävla bökigt alltså. Mm. Och ta viktig tid från annat som man måste göra.
hästen till exempel.
Exakt.
Ja, jag tänker att om man har det lilla kittet och det är en kombination av balans, koordination, motorik, liksom gymnastik egentligen, några små grejer gör man. Och sen så tänker man så här att min häst måste få ett litet kit också, ett så här förberedelsekit, och den ska faktiskt också koppla på bäckenbotten. Hör det öppna, den ska liksom
Hur gör man då?
Jo, men dels så gör vi ju alltså manipuloner som det heter, alltså berörings, lite sickenblås. Kommer ni ihåg sickenblås?
Man känner någon kittla, en jättejobbigt känns det.
Ja, sickenblås. Lite känner Emil,
jag hör att någon skriker, känner du sicken? Jättejobbigt.
Emil sticker fingret i magen på Lina, hon tappar över all den där blodpallsoppan. Alltså du får, och det intressanta är att de här musklerna, varför det är så svårt att få dem att koppla på, det är för de är bitvis reflektoriska, alltså de är en reflex.
Ja.
Det, ni vet, småbarn gör så här mororo och vi har skyddsreflex. Och, så det är inte så att vi kan gå så här, kan du spänna magen lite? Nej, alltså hästen hänger ner sin tunga liksom buk så här. Why me? Utan vi måste få lite, kom igen! Ja. Spänn
dig! Det är som att gå på gym för dem också. Ja. Som för oss, vi måste anstränga oss lite. Liksom.
Och det gör du avslutet. Det gör du i början, så som vi har lagt upp det, för att jag har sett att det här är liksom, det är så viktigt nu. Och särskilt, nu är vi en tid, vi kan inte låtsas längre att vi erbjuder hästvälfärd. Och så bara, nej, den är här. Halt, bort med den, halt, bort med den. Det går ju inte, vi måste ju göra någonting. Så lite innan du sitter upp, ridningen måste ge den gymnastiken, och det gör den inte. Om vi rider...
För människan eller för hästen?
För hästen. Ingen träning.
Nej.
Mängd springa.
Varför menar du att det inte är träning?
Nej, det ger inga magmuskler. Det ger inga bärkraftsmuskler.
Det beror på vad man rider. Eller hur man... Nej. Jag vet inte.
Ja. Alltså, så här är det. Jag kan lika gärna säga det. Så kan alla det här. Så behöver ingen komma till mig och gå på kurs. Jag kan säga det. Hästen måste tvära så in i hoppsan.
Okay.
Mm. För att då koppla. Då gör den så här. Alltså, då tar den. Bröstbenet sitter här på hästen. Där. Mm. Där sköldjorden sitter så här under. Så här, sticker ut där. Går under där. Den måste närma sig pubisbenet på hästen. Som sitter uppe där.
Som vi tänker att vi ska gå med reben och höftben mot varandra. Liksom.
Ja. Ja. Det måste hästen göra. Och det måste göra pronto. Liksom. Vi har idag avla fram hästar som är överrörliga. Bekant? Ja. Det betyder att jag förstod inte varför man sätter på de här... När jag var liten så lindade man benen liksom från under karpus och ner lite över kotan. Och nu lindar man benen så sticker upp så här som strutar och ner strutar och in under kotan. Och jag såg 157 föl på olika fölaktioner i Tyskland när jag var nere där och satt och bara tittade på nätet. De är redan som föl, så går de med kotan i trav ner i marken. Så de är ju liksom...
Eftersom att de är överrörliga så hamnar de i ytterläge.
Ja,
mycket precis. Off, liksom lättare, om man ska säga.
Och då har ingen ens suttit upp.
Nej. Mm.
Så tittar jag på den här, en av de dyraste, finaste hingstarna där på ett av stutterierna i Tyskland. Han så verkar ha så här strimma i svansen. Han, då spelar filmen långsamt. Han är i trav med ryttare på ryggen. Är han varje gång i med kotan i sanden. Han kommer ju inte hålla. Det kommer ju inte hålla. Det funkar inte. Liksom. Så.
Jag är bara fortfarande inte förstått. Jag måste bara... Jag säger inte att du har fel. Men jag undrar bara, hur, när du säger att när vi rider på hästen så är det inte träning för hästen eller muskelbyggande.
Det är slitage för den här bärutmattningssyndromet.
För det syndromet, okej. Okay. Inte på allt, utan bara för det syndromet.
Ja. Man kan säga så här. När jag... Du är ju lite yngre än vad jag är. Och när jag växte upp så fanns det såna här kronhästar på ridskolan. Akkordshästar och grejer. De var ju stela som frysta tuggummin. Mm. Liksom, man red i 40 minuter. Då kanske de... Ja, så här. De var strama. Mm. Det var ju kavallerihästar. De skulle gå med packning hur långt som helst i 16 km i timmen utan att tröttas ut. Nu har vi avlat in en överrörlighet. En överrörlighet betyder att du måste koppla på core direkt, för annars gör du illa på en gång. Jag sa att man måste tvära väldigt
just det,
kraftfullt.
För att få dem att använda
magen.
Ja.
För det är den som hästen kan bära oss med. Egentligen inte ryggmusklerna, utan det är inte så att ni inte använder dem alls, men det är mer för att liksom, men för att bära, alltså att fånga upp så att inte den här bröstkorgen som har sjunkit ner, man kan ju inte sjunka ner 2 centimeter, förblir där nere. Det är lite som en luftmadrass här. Om vi sätter oss på den och den är lite halvtaskigt pumpad, så i vårt fall kommer vi som får ont i rumpan. Men skulle det vara någon under skulle den också få ont. Ja. Så vad vi gör, alltså muskler pumpar man ju upp. Så. Vad vi gör avsuttet först är att få hästen att... Och sen sitter vi upp och så känner vi så här, okej, nu måste vi få igen. Ja. Så som vi har lärt oss, även du, så rider man ju länge skritt då. Och, sen så, och det är ju inte ens att tänka på om du har en överrörlig häst. Faktiskt. För det är samma med om du är överrörlig så har du väldigt lätt att skada dig. För du har ingenting som skyddar dina leder. Musklerna borde strama men de gör inte. Och då skulle du inte gå till en sjukgymnast som skulle säga så här, nu går du på en lång promenad först och sen bygger vi lite muskler. Utan den skulle säga så här, känner du lite, liksom, ta av dig tröjan och nu så spänner vi musklerna. Och med våra överrörliga hästar är det samma sak.
Och vad menar du att man ska med den då?
Sätt igång direkt.
Jaha.
Alltså, ja.
Jaha. Sätt igång. Kolla, titta strängt på mig, Rebecka. Se till henne.
Sätt igång hyfsat direkt.
Och vad menar du med sätt igång?
Med att tvära.
Okay.
Eller göra någonting som får... Det finns olika saker som får hästen att koppla på magen. Det sista man ska göra är att ta ner huvudet. För då åker allting med ner. Och...
Det känns som att många idag är mycket fokus på att hästen ska gå på tygen eller med huvudet nere, att det är liksom, det är många som hänger upp sig på det i alla fall, upplever jag också, både privatryttare och ridskoleryttare.
Jag håller fullständigt med dig, och det är jättekatastrof för hästarna. Det som är så spännande också, jag har ju kan tyska också och svenska och engelska. Och så läser jag då gärna på originalspråk. Och då ser man vad det överlappar och har blivit fel. Lost in translation, kan man lugnt säga. Så att hästen ska vara nachgegeben im Genick. Alltså den ska vara eftergiven i ganaschen är det egentligen. För ganaschen, alltså precis bakom öronen, ska den vara eftergiven. Och det betyder egentligen att den gapar.
Ja.
Att den gapar. Så att du ser...
Att den tuggar eller gapar. Ja. Eller,
att den öppnar käken.
Ja.
Och det har förväxlats med att halsen ska ner. För att när huvudet kommer ner, det är ju en sak att göra så här.
Att bara vika in, att ha halsen upp och vika in hakan.
Ja, exakt.
Eller att sänka halsen.
Än att sänka halsen. Och kom, falla ner och så bromsar du och då krullar den ihop sig. Så det är inte ryttaren som är dum i huvudet för att den krullar ihop sig. Utan det är hela approachen som inte fungerar med en häst som är överrörlig och har ett enormt påskjut. Och så sitter lilla jag där och säger prr, snälla, prr, hej, ho. Och det enda som händer är att halsen åker in och hästen liksom törnar över sin... Ja, bettet eller handen, den törnar ju bara över då. Den har ingenting att hålla emot med för den har inte stärkt sin core. Så egentligen när man ser korta hästen så är det ju kroppen som ska egentligen, de muskeln sa en zifakotsen, alltså den ska bli spänna korta musklerna, inte korta halsen.
Nej.
Och vad tycker du om så här äckeband och sånt då?
Inte.
Inte?
Nej.
För att
det är återigen lång... Du ökar på ett påskjut som de här hästarna redan har för mycket.
Om man har bandet bakom rumpan.
Ja, du uppmuntrar dig. För den ska inte öka steglängden. Och det ser man på de här gamla målningarna. Den ska vinkla bakbenets leder.
Det ska göra benböj.
Ja.
Alltså så.
Här har vi folk som har provat det själva. Den ska gå i knäna.
Ja.
Den ska göra, vad heter det, burp ner så här.
Ja.
Ja. Och det ska den göra. Och när den har gjort det tillräckligt mycket, då kan den kosta på sig. Det är lite som att om jag har en skadad axel. Om jag gör så här så kan jag kanske så småningom kosta på mig att gå ut dit lite grann med någon liten tyngd. Men jag skulle inte börja här ute med en påse med lite mjölk.
Men så här gummiband som under magen då, för att hjälpa dem att lyfta upp magen. Jag är bara nyfiken på hur det är det här du brinner för.
10, 15, 20 sekunder har det effekt. Det är inte sicken blås direkt. Mm. Är du med på liksom det här? Du får en muskel att dra ihop det. Alltså vi har nosoreceptorer heter de i huden. De reagerar på tryck, stryka, klappa, värme, kyla, pixa, ljud. Ja. Det var så häftigt när jag läste. Då bara, jag vet varför vi har så här, alla olika konstiga ljud. För att man har vetat, de visste. De förr visste att om jag går jämtest nu. Vid en kroppsdel, alltså huden hör. Huden hör, det visste jag inte heller, men nu vet jag det, att huden också reagerar på vibrationen av ljud. Så då blev det så häftigt. De visste, sporren har aldrig varit till för att få en häst att gå fram. Den har varit till för att göra sicken blås.
Ja.
Pick, pick, förbered dig för vad gör de här idrottarna, klappar på låren och trampa, trampa, trampa. Sen kan de langa iväg. Så de går inte långa, långsamma steg och sen försöker de hoppa över något.
Mm.
Så det är förlorad kunskap som vi inte behöver forska fram. Men nu tvingar oss hästmaterialet, alltså det, de hästar vi avlar fram, de tvingar oss att göra något åt det här. För att, och det här bärutmattningssyndromet, det går ju ganska långsamt. Sen plötsligt ser du att hästen är överbyggd och alla sadlar åker fram. Och den är ganska arg och grinig för att det gör ont i de här nervsystemen. Det är nervont, inte muskelont. För musklerna de jobbar maximalt för att försöka styra upp det här. Men den får ont. Det är ofta därför de blir så arga. Ja. Tänk om jag har fattat det när jag var liten med de här Musela och Pernilla som trängde upp en i väggen. Men det går att göra något åt. Och vi måste börja med det nu. Det kuliga med att göra avsuttet, det är ju att... nej. Skulle ni fråga någon av mina elever så ska de säga så här, det bara var hemskt att börja med. För du ska göra från båda sidorna. Du ska bli liksidig. Du ska kunna hålla spöt i båda händerna. Du ska veta...
Vi pratar om ryttaren alltså.
Ja, okay. När du går bredvid.
Ja.
Du ska liksom veta var du är placerad i relation till hästen. Snacka om att din koordination, din rumsuppfattning, din motorik, din balans. Då säger en del, den bara går på mig hela tiden. Och så säger jag så här, men är det helt säkert att den går på dig? Kan det vara så att du har missat att du skriver under armslängds avstånd till hästen och så är det så att du går på hästen? Ja, det är det. Varenda gång.
Ja.
Så att det som är häftigt med det här är att när du gör det här avsuttet med en häst så skolar du ju din kropp. Och förr gjorde vi det. Så varenda adelsman som red dansade. De dansade inte så här. Utan de gick ju såna här konstiga kadriller och tittade på varandra och flörtade med någon. Och liksom det var ju mönster.
Ja.
De fäktade. Det är ju väldigt koordination, motorik, taktik. Ja. Så att de var ju jätteduktiga i sina kroppar. Sen satte de sig på hästen.
Så jag tror... Då hade de gjort det där lilla kittet som du har pratat om. Fast de gjorde ganska mycket kit.
Och när jag fäktade Söbel... Då lärde jag mig att piafera och förstod plötsligt vad det gör med energin i en kropp.
En gång till när du gjorde vad då?
Jag började med historieskrivning och det var ju kul. Och då så insåg jag att det var ju kul att fäkta, så det var jag tvungen att prova.
Då fäktades du uppsuttet eller avsuttet?
Nej, jag är lite nörd personlighet så att jag tänkte jag går all in och lär mig att fäkta sabel.
Ja, inte med hästar utan...
Nej, vi hade en liten kurs med det, men det blev väldigt... De blev plötsligt arga från någonting från förr, de här ryttarna. De var kompisar. Så då
de började faktiskt typ slå på varandra.
Men fäktas på marken, det har jag tänkt på skitlänge, att jag tycker det verkar så kul. Det måste vara världens bästa sport egentligen.
Det är så roligt.
För det är snyggt, och som du säger, man får balans, man får stå rakt i sin kropp och man får liksom röra sig på ett sätt som jag tror, och man får en hållning som jag tror är superbra och en reaktions...
Du får, och du kommer älska inledningen där man hälsar sin gud, man kysser sin klinga, man hälsar sin kung. Det är ju bara det, då får jag säga. Nej, men det gick så långt så jag var med i nordiska mästerskapen i sabelfäktning, faktiskt.
Är
och
det
tog
sant?
Bronsmedalj. Ja.
Är det sant?
Som 40-årig tvåbarnsmamma, eller 35-årig tvåbarnsmamma. Jag bara helt... Det jag lärde mig var trampa. Du trampar framåt och bakåt, framåt och bakåt. Och du kan liksom, du kan komma dit trött och sliten och så bara börjar du trampa så här. fram och tillbaka. Sen är det ju på några minuter så är det ju... Så alla de här slöa hästarna, tröga hästarna som vi tänker att vi ska rida framåt. Vi har Erik här. Han är 1,83 markado.
Är det en häst? Ja.
Han väger 770 kilo. Han skulle bli pukhäst vid K1, men han var inte med på det. Så han klämde fast de stackars rekryterna och sparkade på dem istället. En sån häst kan du inte driva framåt i energi. Det kommer aldrig gå. Du kan ta 1000 halvhalter, du kan göra 200 igångsättningar av sagt, det kommer aldrig hända. Han kommer bara vara trög och tung. Men om du tar honom tillbaka, tvär honom, trampar honom, då blir han plötsligt... Nu är han där i våra mezzär-galoppfattningar. Att jag känner att det känns nästan som att det här är så mycket power. Yeah. Vill jag gå den här vägen?
Explosivitet. Ja, liksom. Explosivitet. Lite som man känner på unghästarna ibland. Att de säger, okej, där flyger den här i luften.
Ja. Men det gör honom stark. Så att de upp... De liksom ödemen han hade på bakknäna, så här upp, svampig, uppsvällda knän, patella-ish. De hästarna sparkar ju också ofta. Ja. För de vill ju inte att man ska ta i närheten av bakknät. Det är ju borta, det är torrt. Och det låter, om han får skritta fri skritt, då hör jag hans patella klock, 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 klock. När han får gå som en struts, eller som en fäktare, så... Då hör jag ingenting. Nej. Så att jag vet, jag kan ju höra vad han ska vara. Så att avslutet som förberedelse, mellanberedelse, komplement, igångsättning. Det måste vi ta tillbaka. Och det är inte horsemanship och det är inte longering.
Hur länge jobbar du avslutet innan du sitter upp?
Alltså de elever som går min onlinekurs, de uppmuntras att göra det 2 gånger i veckan, 10-15 minuter. Max. För att övningen du gör är så... Ja, jag kan ju säga att nu skulle vi alla 4 gå och ställa oss och göra lite knäböj här ute. Hur många skulle vi göra innan vi skulle känna av det nästa dag? 20 skulle jag kunna göra. Sen skulle jag känna i mina lår.
Ja.
Ni behöver inte säga. Så. Och sen så gäller det att de... För det står i rid... Alltså ridhandboken funkar inte på våra överrörligaste. Vi kan inte ens följa utbildningsskalan så långt. Och jag kan min utbildningsskala. Vi kan inte börja så som det står. Lösgjord. Nej, vi måste börja påkopplad. Förvisso liksom...
Mentalt.
Ja.
Lösgjord. Eller avspänd.
Eller förberedd eller avspänd. Så, det är det ena. Och varför är jag online? Det är för att... Jag kan känna att det är lite omodernt att någon säger åt någon, gör si, gör så, gör si, gör så. Och jag har ju ridit så hela mitt liv, fått lektioner så hela mitt liv. Och sen så åker min ridlärare hem och så nästa dag sitter jag där så här. Jag kommer ihåg när jag köpte min första egna häst i Tyskland. Herr Sten var inte där och där är jag och Primavera som ju var en sån här tokig häst. Hon var ju inte det, men... Och så var det så här, plockar upp tygeln lite, slår hon med huvudet så där igen och gnisslar med fan också. Jag ger en lite lång tygeln en stund till. Då var jag ju 20 år eller nästan. Jag rider på ridskola hela mitt liv. Jag rider på tävlingar, loppar, liksom ridit allt som man hittar. Fick ingen egen häst. Och alltså, nu tar jag upp tygeln igen. Nu måste det ändå kritta klart. Nu tar jag upp tygeln igen. Ja, då sviskar hon med svansen så här, ställer sig på snedden och grejer. Vad gjorde vi igår som gjorde att det funkar? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag provar igen. Allt var så här lite osäkert.
Ja, jag förstår.
Och sen nästa dag kunde jag vara så här, nu jävlar, nu ska det bli. Och så här, ja, och då det var en helt stimmig. Och så red vi ut. Det gick jättebra. Liksom. Och så höll det på så där. Och idag kan jag se att vi ska alltså, jag tror att det är Marie Zetterqvist Böckhus som har undersökt hur mycket vi uppfattar av vad ridlaren säger. 13% tror jag. Och vi som ridlärare, vi ska ge teorin, vi ska förklara, det är ingen som kommer på teorilektionerna. Vi ska förklara, vi ska ge sammanhang, du ska känna vad är din kropp som du inte hittar och din koordination stämmer inte. Allt det ska ske på den här ridstunden. Och under tiden går din häst så här, whenever she's ready liksom. Ja, kanske, nej, nu, nej. Nej, nu ska de prata igen. Och så, liksom, det är så mycket tid som går. Och då tar det 100 år att lära sig rida. Men om du går in i en kursportal och så, eller du står och mockar och lyssnar om igen på teorin. Och sen gör du dina övningar så att om jag säger koppla på där och gör så. då är det klart. Du ska ju egentligen vara klar när du sitter upp. Veta exakt vad du ska göra. Veta exakt hur övningen ser ut. Av respekt för hästen. Den ställer ju sin kropp till vårt förfogande. Och så övar vi omkring lite. Det som vi borde kunna ha gjort innan.
Exakt, där har jag också tänkt på så ofta. Jag har ju ridskola. Mm. Och där jag kan bli så här frustrerad när folk... Ett, de tycker typ att det är en rättighet att de ska få rida. Och att de inte ens försöker så här, göra det här lilla extra. Eller gå på teorin. Vi är ändå väldigt frikostiga med kunskap i stallet. Och det är mycket teoritillfällen och man kan lära sig mycket av suttet. Och då bara känner jag så, så kommer de inte på det. Men de ska minsann rida.
Och det ska minsann funka. Hästen.
Exakt. Ja. Gud ja. Och de ska gärna gå med huvudet i marken. Mm. Och gör de inte det, då är det något fel på hästen. Mm. Liksom.
Och så är det lite så här, men jag har ju redan gjort det här. Eller jag gör ju som du säger... Jag älskar min lilla ridhandbok. Den ligger på mitt nattduksbord. Den är 4x8 cm och så är den 1/2 cm tjock. Och så står det så här, konsten att lära sig rida på en timme. Det är en ny asgammal bok. Och så första meningen är, ryttaren ska omedelbart ta kontroll över sin kropp. Då börjar jag nästan skratta, för det har aldrig hänt mig på 40 år att jag har haft en elev som omedelbart har, liksom som en fäktare, så här, hälsar sin ridlare och ridskolan på hästen och sen bara... I'm ready. Det har inte hänt mig.
Nej, jag håller fortfarande på att tjata om att fånga den andra stigbygeln, sätt dig försiktigt på hästen. Det är ändå typ, du säger hej då till din häst i stort sett när du sitter upp.
Ja, du möter med ditt säte.
Exakt. Och då
din
bara, boom,
ryggrad, hästens ryggrad, era nervsystem som en avatar.
Exakt.
Det är där du sätter tonen liksom.
Ja.
Ja. Och det andra meningen är, elevvän ska utan dröjsmål åtlyda ridlärarens anvisningar. Det har inte hänt mig heller. Jag tror inte jag gjort det heller själv. Så här. Ja, så svänger det vänster och så här går idag när vi inte längre kan skriva upp ett recept. Vi kommer inte ihåg någonting, vi kan inte komma ihåg i telefonen, men allting är i mobilen. Då säger man så här, ja, så vänder du snett igen och så tar du höger sen så gör du halt. Jag kommer inte ihåg, säger eleven när den kommer till halvvägs över diagonalen. Ja. Vad var det jag skulle göra sen? För vi bryr oss inte om att memorera. Så då bara...
Jo, fast det är svårt. Och går man på ridskola som är där för att lära sig, man kanske inte heller kan då.
Ja, och
alltså,
därför...
Man måste ju få inte komma ihåg eller inte kunna. Eller...
Ja, men du gör ju det du gör av en anledning. Så inga elever är ju dumma så sätt. Det jag hakar på, som du sa, Rebecca, det är att jag kan känna en brist av respekt för någon annans kropp.
Mm.
Liksom, vi tar en annat varelseskropp i vår besittning och hästarna är helt underbara. De bara, okej, okay, ta min kropp och gör vad du vill med den. Och då har jag inte gjort min grej. Liksom. Mm. Sen så förstår jag också att det är så många stimuli vi som ryttare ska uppfatta under en ridlektion. Och sen en sak som jag faktiskt tycker kanske är bästa som försvinner när du gör online, det är det här please the teacher. Pratar jag av egen erfarenhet. Så här. Och så fattar en egel upp. Jag bara fattar borta vid hörnet där hon tittar på den där andra tjejen. För att han är så himla svår att fatta med hans. Så bara, jag ska bara... Mm. Så att istället för att tänka så här, jag är här för att få undervisning.
Exakt. Då vågar jag göra fel. Jag är också skitdålig på att våga göra fel, säger min tränare jämt. Hon bara... Och nu fattar du bara galopp. Våga göra fel. Bara fatta galopp. Ja. Tänk inte så mycket. Gör att bara fatta
igen
galopp.
Och igen och igen. Och det som är lite grann när man rider lektion, det är att man, eller varför jag pratar av egen erfarenhet som ryttare och som ridlärare. Det är så angelägen om att please my teacher, att min ridlärare ska tycka att jag är duktig. Så att jag liksom gör egentligen inte riktigt, det blir som om det blev bra. Det är bara för att jag vill bara lyckas. Och ser inte på det här. Men jag ska ju utveckla något, inte lyckas. Det intressanta är inte att jag lyckas. Det intressanta är inte ens att hästen lyckas. Det är att den utvecklar sin förmåga att göra. Inte bara att det råkade bli rätt galopp på något sån här vänster. Utan att det som gör att det blir rätt galopp utvecklas. Så att jag vet att det kommer alltid bli rätt galopp.
Ja.
Så. Och det tycker jag är fördelen när man inte är undervisare i realtid. Du kan ju ge dig lektioner också online. Det gör jag inte. Utan jag vill att du får en uppgift. Du går och gör det med din häst. Du filmar dig. Och du ger dig feedback. Och den delar du med mig. Och då använder vi alltid en feedback sandwich som är inte rätt och fel. Utan det här gjorde bra. Det här vill jag förbättra. Det här tycker jag särskilt mycket om. För då bygger du såna här dopaminduschar.
Som Kjell Enhager sa till oss.
Exakt.
Vad har gjort bra, vad kan ju bättre?
Ja. Och ja, med den, det gör att du tar dels väldigt mycket ansvar. Och sen så får du ju ställa alla de här frågorna när vi träffas varje vecka i Zoom. Så får du ställa alla frågor. Och de har de skickat in i förväg så att jag är väl förberedd. Och sen så får du svar på det och så går du ut och övar igen själv. Och så kommer vi bort från det här som jag känner är vårt samhälles kanske största problem idag. Det är att vi hela tiden måste ha bekräftelse av andra. Och får vi inte det, så är, jag vet inte varför det är så skenande liksom bland ungdomar, särskilt tjejer. Får vi inte ridlärn som säger att du är bra? Det är inte ridlärn som ska säga att jag är bra. Nej. Jag som ska känna så här, jag är en master.
Jo, fast nu också med det här betygssamhället, alltså betygsvärlden som vi lever i, allt ska betygsättas, allt ska, man ska ha en åsikt om allt och man ska bli bedömd. Då ja. Vill man ju, då kan jag kan förstå att den här yngre generationen, de är så vana vid att
det är ditt omdöme som är viktigast.
Att man ska få ett omdöme.
Ja.
Från vem som helst, tror jag. Mm. Överhuvudtaget. Ja. För att man hinner ju åka en taxi nu, så hinner man bara precis stänga dörren, så får man ett sms. Hur var taxiupplevelsen? Man bara, gud, jag har inte ens hunnit för fan kliva ner på trottoaren än. Inte vet jag, du åkte taxi, du körde bil, jag är framme. Jag är alltså, vadå? Så, man kan inte öppna en hemsida. Så bara, vad tycker du om oss? Vill du betygsätta oss nu eller sen? Alltså, det är hela
man har inte ens kommit fram till Trygg Hansa. Nej, frågar de.
Hur man tyckte att det var. Och stanna gärna kvar efteråt och säga att du tyckte att det var kanon. Så att det är väl klart att då vaggas man väl in i det här att man vill ha bekräftelse. Mm. Alla blir ju bekräftelsetorskar.
Och jag tror att som hästägare i varje fall, nu är det ju skillnad om man har egen häst, men som hästägare så tror jag att man måste bli sin hästs egna personliga tränare. Jag trodde länge som ridlärare att jag visste bättre än vad mina elever visste om hur deras hästar mår. I vissa fall gör man det, men i andra fall är det så att ryttaren säger om och om igen. Jag har varit på hur många träningar som helst där jag hör ryttare säga det här känns inte bra, eller det känns som att det är för mycket, eller det känns som min häst vill inte mer eller kan inte mer. Liksom. Men som hästägare, du vet ju, du ser att det är något med hur den står idag när du hämtar den. Den ska inte stå där i hagen. Den är för spänd. Och jag tycker att vi, för att kunna ha häst och liksom se den varje dag och verkligen stärka den på ett sånt sätt så att den inte tar skada av att bära ryttare, så behöver vi lära oss. Vi behöver lära oss själva. Min häst är 1,25 och är från Irland, och min häst är överrörlig, eller min häst är sneså, eller min häst, och jag väljer mitt bett efter min hästs behov. För det är annars så, Gry har hittat något jätteschysst bett, det verkar jättebra, nu tar jag det också. Ja, men Grys häst är helt annorlunda än min.
Gry vill hälsa helt vanliga tredelade bett. Gry vill ha så lite avancerade bett som möjligt.
Alltså det jag håller med, det är ju mycket sånt i stall. Man hör ju, vi är ganska stort stall och mycket folk och många som tycker saker och har provat det här nya extra fodret. Och det är ju,
men det är också positivt, tycker jag. Det är också bra, tycker jag, att man har folk man kan fråga.
Absolut. Jo, fast det kan också bli en överdrift att det blir för mycket. Att man glömmer liksom de här basvärdena. Att så här, okej, fast det är ju också bara, det är en häst. Mm. Det är bara en häst. Mm. Den behöver bra grovfoder, den behöver gå ute i gärna en kuperad hage, med kompisar. Alltså bara så här, basic-behoven, det är så lätt att de så här glöms bort och att det blir för mycket lull och det ska vara skydd som andas och det ska vara något bett som är tungfrihet och så ska det vara någon sadel som har rörliga, vet.
Ja, men och sen är det också så där, det gör vi ju överallt på nätet nu, vi frågar vem som helst.
Exakt.
Om råd. Och då kan jag känna så där. Det är lätt att bli småpåve i ett stall då. Och så har man ridit. Eller så man kanske kollar efter då vad någon säger någon gång. Till slut så känner man så här, nej, men nu måste vi kolla om det här verkligen stämmer. Ja, det var en start i Prix St. George. Och det var en fjärde plats av 5 deltagare. Okej, så det är det vi bygger det på. Och att ha ägt och tränat 5 hästar. Av samma typ. Då kan du inte hjälpa någon som har en häfflinger eller har en kallblodstravare. En kallblodstravare är ju redan framför skänken. Den kan du absolut inte rida framåt och neråt. det är en katastrof. Den har ju bara gjort skjutkräft. Den måste göra bärkraft primärt nu. Annars kommer den alltid vara het och tung på bogarna och ligga på och så vidare. Och då kan du inte fråga någon som har ett stramt svenskt halvblod. Det finns kvar sådana på hoppsidan och fullblod. Löphästar är ofta strama. Men annars är ju alla överrörliga. Fjordingar, alla raser har avlats mot överrörlighet. Så att du kan inte... Det är också det som gör. Vem ska jag fråga?
Och det är också svårt, för jag tycker också att det är viktigt att vi delar med oss av kunskap som vi har. Mm. Och så här, jag har ju min kunskap som jag har upplevt och lärt mig på min liksom hästresas gång, och ni har er egen kunskap. Mm. Och den är ju också viktig att dela med sig, men det är också svårt, för jag kan dela med mig min kunskap. Men det är inte säkert att den mottagare kan ta emot det, för att den... Man måste också uppleva saker för att lära sig häst. Liksom.
Och vad man inte ska göra.
Exakt. Sen jag är, det, man kan ju mycket så här, okej, okay, det hände en olycka på grund av det här. Då kan jag göra så här, okej, okay, aha, hon skulle flytta sadeln i ridhuset, höll inte i tygen, hästen drog. Okej, okay, då vet jag, jag ska aldrig släppa tygen när jag ska sadla om en häst i ridhuset. Till exempel.
Och tyvärr så måste man ofta göra det.
Exakt, eller någon måste ha upplevt det och delat det med vidare.
Och eller sett någon annan
exakt.
Göra.
Exakt, för att annars så det går inte att tänka sig att saker kan hända. För man tycker ju så här, min häst och jag, den och jag kan, jag känner den. Och, men det kan ju räcka att det kommer en eldfluga. Och så är olyckan framme. Liksom.
Och du som nu har varit i framtiden de senaste 30 åren, vad ser du framåt?
Och jag ser jättemycket framåt. Vi har faktiskt ansökt om en yrkeshögskoleutbildning som vi får svar på i januari om vi får bedriva. Det vet vi inte just nu. Den kommer utbilda elever till tvååriga work-in-hand practitioners. Alltså det var på engelska, men att du arbetar hästen avslutet. Att du blir som en... Du kan åka runt till en ridskola till exempel och säga
en PT för häst.
Typ. En PT för häst. Här kommer jag, nu ska jag göra 15 minuter med Ludde. Liksom. Kompletterande, eller som det heter... Vad heter det? Cross-training. Alltså att man gör det som den hästen typiskt sett inte gör i sin vardagsbelastning. Det är sånt som ja, en del måste göra styrketräning, andra måste göra koordination och dans för att bli mjukare i kroppen. Det som ridskolehästen typiskt sett inte får i sin vardag, för att den ju ska lära folk att rida.
Men jag tänker för oss som hästägare framåt, vad kommer vi fokusera på?
Vi kommer som hästägare vara tvungna att fokusera på det här, för vi kommer omvärlden kommer inte stå och titta på och höra oss säga det som vi säger innan, så här, ja, den är jätteont i ryggen så jag vet inte, jag kanske får ta bort den. Va? Varför fick den ont i ryggen, kommer lobbyisterna i Bryssel säga. Ja, men för vi red på den. Va? Skojar du med mig? Ska ni ta livet av ett djur för att ni har suttit på den tills den fick ont i ryggen så den inte går att rida på längre? Ja, för, ja, men så gör vi liksom, och så har vi sadlar som inte passar och så vidare. Det är inte kul. Jag tycker inte det är jättekul att säga det här. Jag tror att det är lite 5 i 12. Men vi måste städa själva. Vi måste göra det själva. Och,
hur gör vi det?
Vi sitter av. För det första sitter vi av och intresserar oss för det jag kan känna lite. Som du säger med att nu kan jag inte säga längre sitta upp och försiktigt ta det andra steg. Men jag har sagt det 100 miljoner gånger. Det borde vara självklart. Vi har den här informationen. Det är vetenskapligt framforskning. Det finns på nätet överallt. Kan du lära dig hur du undviker att din häst får bärtrötthetssyndrom? Och vad är symptomen är på det? Och vad du gör för att motverka det så att det inte uppstår? För det som händer sen när den här stötdämpningen inte finns, det är ju, då går det ju ner. Alltså,
när ryggen börjar ta slut så tar koterna sen.
Ja, eller it works both ways. Liksom. Det kan vara antingen det ena eller andra. Och det, oh, jag tycker inte det är kul att sitta och säga det så här. Liksom, men jag gjorde något litet kåseri på Facebook om att vi möts på natten i månskenet bakom en lada. Vi tre och så rider vi med bett. Och vi rider liksom, och vi har sadlar på och vi travar runt i snön och det bara klirrar. Och sen bara, gud, det kommer en bil. Stå still allihopa. Och sen leder vi tillbaka dem innan hagen där de går in och reservat liksom, för vi får inte rida längre.
Nej.
Och jag tror inte att det är långt bort tyvärr. Och jag förstår inte varför vi bara sticker huvudet i sanden och säger det gäller inte mig.
Alltså, det är jättedeppigt.
Ja, så kan vi inte avsluta. Men jag tror att det är liksom lite en me too. Det trodde vi aldrig skulle hända kanske i på humansidan. Men jag tror att det är lite me too för hästarna också. Att vi Och framförallt så känner jag så här, men vad är problemet? A, vi har kunskapen. B, vi gjorde det redan på 1600-talet, 1400-talet. Förberedde de avsättet. Och de kunde göra saker, de hästarna. Jag har sett en häst från Spanska hovridskolan, tror jag. Nej, den är Jerez, kungliga hovridskolan i Jerez. Hoppa i såna här korbetter på bakbenen. Mm. Har du sett den filmen? Den hoppar ju runt hela fyrkantsspåret, ja, och sen hoppar den upp på medellinjen, och så tänker man sig att de har kapat något, den är vanskapt, så jag kan ju inte en häst röra sig. Den bara hoppet, 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 hopp med ryttare på, och sen fäller den ner sig. Det är alltså en kraftansträngning som våra hästar inte kommer upp i under en hel livstid utan att ta skada av det på varenda uppvisning. Så att det är kul. Det här öppnar möjligheten för ridskolorna, skulle jag vilja säga, att ha work-in-hand classes. Man har elever som kanske just nu inte ska rida, eller kanske föräldrar som inte törs rida, eller har ponnyer som är för små, eller man är för tung, eller vad det är. Det är som din fäktning, fast du har en... Det blir som att dansa med din häst avslutet.
Men du är för att man rider på hästar?
Ja, gud ja.
Jag vill bara att jag hänger
med. Ja.
Det är bara att du vill att
det
vi ska...
Det lät inte så.
Jag är precis. För att vi måste sitta av. Och då tänkte jag att du tycker att vi ska sluta rida på hästar. Du vill att vi ska fortsätta rida på hästar. Men också jobba dem förhand mer. Förbereda dem mer. I samband med att man rider eller för sig. Eller både och.
Du ställer så bra frågor. Innan du sitter upp kan du göra 5-10 minuter. Då har du din uppvärmning klar.
Mm.
Då har du pumpat upp din luftmadrass. Den är redo. Har du en överrullig häst så måste du sen så fort du sitter upp liksom då, så här. Nej, då måste du göra någonting så du
kopplar på dem.
Ja, och en del hästar då, överrörliga och tunga, eller bara överrörliga som många spanska hästar, då måste du vara ganska snabb på boj. Oj, nu läcker det luft. Pumpa in igen. Har du en stram fältävlandshäst, då kan du liksom gå mer åt ridhandboken till. Men nej, jag älskar att rida. Det är inte så. Men jag tycker att förbered hästarna. Efterbred. Förbered inridning. Om ryggens tillväxtzoner sluter sina hästar i 7 år, så säger det sig självt att när vi börjar sitta på dem vid 3-4 års ålder så är det ännu knepigare det här. Och så överrörlighet och temperament och påskjut på det.
Om du ska rida en vanlig häst, en vanlig vuxen, färdig vuxen häst, och du ska värma upp den då för hand innan, vad gör du då?
Då, om jag tar en överrörlig häst som vår tabo, som är 23 nu, då leder jag honom bara, går jag 2 varv först. Så jag mutar in, inga trampminor här, fint på ridbanan, bra. Då tvär jag honom.
Får honom att flytta sig sidled för hand, ja.
Träda över heter det. Man googlar på det. Tvär i honom. Se till att han kopplar på rätt muskelgrupp och inte bara slinker iväg som en vante runt
mig. Och det här har han lärt sig nu. Kan jag tänka
han lärt
att han
sig
vet
nu.
Att när du så ställer på det sättet, då kommer han åt sidan.
Ja, då börjar han tära. Och då gäller det att han inte bara går åt sidan, utan han också gör sicken blås, att det verkligen har effekt. Så luften kommer in i luftmadrassen. Och sen gör jag det till höger och vänster. Och sen kanske jag trampar honom då, eftersom han är utbildad. Så då får han stå. Sen kanske jag gör galopp vid handen. Alltså metsär heter det då när de sitter så här jättemycket. Så han är som en jätteballong. Och sen sitter jag upp. Och sen, jag kom faktiskt på häromdagen varför vi...
Men de behöver inte mer uppvärmning?
Nej, nej. Alltså sen måste du tänka på var hästen kommer ifrån. Kommer den ifrån hagen eller kommer den ha stått i box väldigt länge? Men en överrörlig häst behöver absolut inte mer uppvärmning.
Och det sliter inte på dem att man sätter dem i sån ansträngning på en gång?
Nej, men då har jag gjort det andra först. Alltså jag gör först träda över och så det kan vara öppna och det kan vara sluta och det kan vara skänkelvikning. Och sen
nej, men jag tänker från att man brukar skritta en kvart på långa tyglar. Det gör du inte.
Men nu måste du komma ihåg en sak. När jag var liten så gick hästarna inte i hagen. Så jag växte upp på Hirschans ridskola. De gick inte i hagen förrän på sommaren typ.
Nej.
Och det innebar... Jag kom på den nämligen här om kvällen. Varför rider vi i 45 minuter? Varför rider vi 45 minuter? När jag var liten red vi faktiskt en timme tror jag. Jo, för att vi skulle både motionera dem. Det var ju den motion de fick. Om en ridskolehäst gick 2 timmar om dagen då. Det var ju allt den var ute ur sin spilta.
Mm.
Så det kommer av det... Jag läste en gammal, kanske han hette Linder, jag kommer inte ihåg, en gammal söndertuggad bok jag hittade. Där stod det att den unga hästen rids ut 10 minuter, Sen rider du 6 minuter på ridbanan. Sen rider du ut 10 minuter i skritt på långtygel. Det här är då en stram häst.
Mm.
Gamla. Den äldre hästen, medelsvåra hästen, 8 minuter. Den välutbildade hästen, 10 minuter på ridbanan. That's all. 10 minuters cirkelfys. That's all. Och tänker man styrketräning...
Jag behöver mer. Det är inte hästen kanske, men jag behöver mer.
Och rida, ja.
Ja, jag kan inte rida bara 6 minuter. Då är jag inte, då har jag precis kommit igång.
Ja, om du inte har gjort din effekt. Okay. Nej, jag förstår det.
Ja.
Om jag ska berätta om Erik som vi först fick... Min dotter jobbade på Bridna högvakten som hästskötare. Och då fick hon först honom för att vi skulle se om... De undrade om hon ville prova att träna honom så han skulle sluta sparka soldater. Och kanske klara av att gå med pukarna då, för att det blev ju istället skenturer genom Stockholm. Och då kom han till oss och jag garvade lite och tyckte att den där snälla hästen sparkas väl inte. Så jag gick in och skulle borsta lite på magen. Så klämde han upp mig i väggen och sparkade på mig. Och slog honom inte. och han kunde inte skritta. Alltså bakbenen gick höger bak, satt han i till vänster om vänster bak under magen och så vidare. Alltså knä.
Gick man i käng liksom?
Ja, med bakbenen. Mm. Och så hängde han jättemycket på fram och så var han fruktansvärt bakskygg. Och det skulle jag då följa det här med hur värmer man upp. Vi kunde skritta ut då och då var det inte så kul att skritta med mig på den här grusvägen. För då var det, vi skrittar kort skritt. Upp med huvudet Erik, för han gick ju med näsan i marken, hängde på bogarna fram så här och så gick han så med bakbenen. Kort skritt Erik, upp med huvudet lätta, upp med huvudet lätta, kort skritt, korta steg, halt. Benen ställa upp sig, trycka lite på rumpan, stå på långtygel. Okej, nu kör vi igen, kort skritt. Och kom någon med mig, vi kommer ju ingen vart på det här viset. Liksom, hur kul
vi
är det här?
Vi behöver en väldigt kort ridväg.
Vi behöver bara en gårdsplan.
Ja.
Och idag kan han skritta ut. Vi har haft honom sen och 2 år. Idag kan han skritta ut på hyfsat lång tygel. Och liksom jag hör inte klacket. Får han gå på lite längre tygel och längre ut lite mer. Han har slutat det här helt. Då hör jag klacket. Då hör jag att nu skrittar han för långt. Och det här... Jag hör patellan då klaxa så här. Eller i varje fall ett ljud från vänster bakknä som jag hör är då han utanför sin leden, liksom alltid utanför där det ska belastas. Och det är resan på en sån häst. Nu går han ju skritt, trav, galopp och han börjar kunna liksom sätta sig nu så att han kan fatta galopp liksom rakt upp i luften. Och börja diagonalisera mot Piaf och kommer bli Europas coolaste barockhäst, helt klart en dag. Och hela tiden så känner jag att vi måste göra det på hans premisser. Dressyren är ju där för att stärka hästen, inte för att jag ska tycka det är kul att rida sig. Det kan ju mötas. Jag kan också tycka det är kul.
Däremot... Det är alltid kul med utveckling, tänker jag. Och lära sig nya saker.
Ja.
Och där tänker jag också att man kanske måste så här, tänka lite utanför boxen, ibland bara... och där är också en utmaning när man är ridlärare och har 10 elever. Det är 10 olika människor i ridhuset och 10 olika hästar i ridhuset. Och där det har varit, eller jag upplever att det har varit att alla ska göra samma lika, men nu tycker jag att man mer och mer har vävt in att så här, okej, men din häst, den tycker inte det är kul att galoppera med 10 andra hästar, för den kan inte koncentrera sig och det blir inget bra, den kommer bara springa mot din hand. Och då kanske man inte galopperar den, alltså man måste ha lite tänka utanför boxen och så här, okej, idag behöver ni kanske träna på det här för att ni behöver träna mer på er balans eller vad det nu kan vara liksom.
Men tänk dig då vilken fördel jag har när jag har i min kursportal en del saker som jag också i mötena kan säga så här, nej men Gry får inte göra det där, det får inte Gry göra för hon är så himla bålstabil, hon går ju på gym nu sedan flera veckor.
Exakt. Så
hon
stabil.
Är så bålstabil så att hon måste liksom mer fokusera på släppna.
Ja.
Men Rebecca och Christian, de måste verkligen koppla på värsta, för annars vinglar de. Och om man då har liksom identifierat det här innan man får möta partnerhäst, då kan du ju ha väldigt individuella ridpass i ett gemensamt pass.
Ja.
Så jag kan säga så här, kom ihåg liksom, du är en malare. Kom ihåg det nu, Gry, du är en malare. Nej, du är inte en malare. Du är nöjdare.
Jag vet inte vad en malare är. Jag är nöjd.
Nej, men en del ryttare maler ner hästen liksom, för att man bara gör om och gör om och gör om.
Ja, nej, det är ju malare inte.
Ja. Nej, och en del är nöjdare, då gör man kanske lite mindre än man skulle kunna.
Mm. För man, för då är den.
Ja. Nej, men så jag tänker att vi lever ju ett modernt samhälle nu. Så jag tror att det, om jag ska ha en positiv, så där liten positiv touch på det, så tänker jag att vi kommer kunna och vilja utbilda oss, förbereda oss bättre.
Bli bättre ryttare avsuttet innan vi blir uppsuttet.
Ja, och ge hästarna chansen att, för hästar kan inte bära ryttare bara sådär. De bär med sina liksom, strukturer bara, inte, utan en häst, inte en ridhäst bara för att vi sitter upp, utan den behöver hjälp att hitta den muskulatur den ska bära ryttaren med. Och det är därför unghästar ofta när man sitter upp blir så här, första gången man sitter upp bara, tänkte du nu? De kan inte ens gå, de bara, va? Har man då, jag har ju elever som aldrig ridit in en häst och tänkt att det kommer jag aldrig att klara. Och så upptäcker de att när jag förberett den vid handen så här, det är hur lätt som helst. Inga problem.
Och kul den när har... du ska rida in Kingston.
Jag ska inte rida in Kingston.
Jo!
Ska du göra det?
Nej, det ska jag inte göra. Jag har slutat rida in. Jag gjorde det förr.
Nej, men det kan man göra själv.
Jo, jag vet att man kan göra det själv. Men
och
det
du behöver inte göra det.
Det tar otroligt mycket tid.
Ja, ja. Att rida in menar du? Ja, fast du har ju gjort allt. Alltså när man arbetar hästen vid handen, som det här heter på fackspråk.
Det tar också tid.
Ja, det tar 10-15 minuter. 2 gånger i veckan.
Okej.
Gör du mer, har vi märkt att hästen ibland får så pass mycket träningsverk. Så att det blir too much. 2-3 gånger i veckan. 10-15 minuter. Men det som ingår är att du har kanske suttit lite vid datorn eller gått och mockat och lyssnat på lite instruktion. Så att du är... Men det är vad det tar att förbereda hästen. Sen när du gjort det här från båda sidorna, så är det några moment vi lägger på som har med inridningen att göra. Men har du gjort skritt och trav i handen och lärt hästen att gå över i trav och du har rakriktat den, det är inte mycket kvar sen.
Det kommer bli bra.
Det kommer bli bra.
Alltså det är superkul att få träffa dig, få komma hit och se den fantastiska höstiga trädgården. Det har varit fantastiskt. Det tror vi ska rulla vidare, va?
Ja.
Ja.
Nej, det har varit jätteintressant. Så som sagt, jag gillar ju att lära mig nya saker.
Vad har du lärt dig då idag?
Oj, massor. Att jag ska nog jobba med nästa lite mer avsnittet. Nej, men också det är väldigt, jag tycker ju som du säger, det är väldigt intressant bara att se hur de... Jag tillhör ju den som leder fram mina hästar avsuttet innan jag sitter upp. Det är inte alla som gör det. Så.
Nej.
Men jag tycker dels för att jag vill se hur de rör sig idag och man ser ju mycket på dem redan då om det är något som är avvikande. Liksom.
Och tycker man att se om de har spökhörn eller om de har grejer för sig. Och sånt. Om det är någon man inte känner.
Ja.
Nu, eller gå och mocka ett varv. Eller?
Ja.
Men det som är så häftigt med att du säger det, för det är också så att när du med hästen går, det var därför jag sa muta in reviret.
Mm.
För flyktdjuret häst så är det ju varje dag på nytt. Kan det hända något?
Varför har de spökhörn? Ja. Varför finns det spökhörn?
Nej, men det skulle, om det inte hade funnits spökhörn som hästar reagerar på, så hade det inte funnits hästar idag. Nej. De bara, ja, det var säkert jättebra för glidfärger det. Och så bara...
kommer spöket.
Ja, att det finns hästar idag är för att några av dem var sluga nog och var lite uppmärksamma. Och, så här, det kan vara ett spöke där. Nej, det är inget spöke där. Ja, det hade ju inte funkat.
Nej.
Så är det. De är flyktiga. Mm.
Så är det faktiskt.
Ja.
Det var jättekul att ni kom.
Det var roligt. Tack. Och tack för kaffet.
Och tack för bullarna.